När livet inte blir som vi har tänkt oss, vem håller inte med om det? Att livet inte blir som vi har tänkt oss. Det stämmer ju nästan alltid, nästan varje dag i livet, att det inte riktigt blir som vi har tänkt oss. Och inte heller nu. Det var väl inte så här vi hade tänkt oss den här gudstjänsten. Förkylda körmedlemmar och körledare, ingen gospelkör. Det var väl inte så här vi hade tänkt oss att inte få något kyrkfika för att de som skulle ordna det är förkylda. Inställda evenemang som RPG och barnprylmarknaden. Ett virus har blivit en pandemi som sprider sig över vår värld. Och i dess spår följer ju inte bara sjukdom och en del dödsfall. Där smittan drar fram växer även rädslan. Isolering, ekonomisk osäkerhet, oron har blivit en sann pandemi. Kanske mer snabbfotad och växande och med större smittrisk än själva viruset. Oron. Vi känner djup solidaritet med alla, både runt omkring i världen och i Sverige, som drabbas av sviktande hälsa, sorg, inställda planer, ångest eller raserad ekonomi. Det är ett krisläge som detta som vi kan lära oss någonting om vad det verkligen betyder att ha en kristen tro. Vad som är viktigt i livet. Vad tron egentligen betyder för oss. Vi ska strax närma oss den här texten som Kerstin läste om pappan. Som levde med på samma gång förtvivlan och oro över sonen. Och på samma gång tillit till Guds närvaro och möjligheter. När livet inte blir som vi har tänkt oss. Vad gör vi då? Undrar psalmförfattaren Ylva Eggehorn. Och fortsätter med orden. Om hoppets Gud får bära oss igenom kan trots allt något nytt få växa fram. Vi ser det inte när kampen är som störst, när gråten gör blicken grumlig, när ondskan tycks påtaglig. Men något nytt kan växa fram. Den kristna trons hopp är, för Gud är allting möjligt. Och Jesus säger, känn ingen oro och tappa inte modet. Livet blir inte som vi har tänkt oss, varken nu eller vanligtvis. Vi behöver göra upp nya planer. Och salmen fortsätter. Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Kristus vunnit åt oss är större än all makt och ondska vill. Till texten. En man som var väl förtrogen med livets tvetydigheter och frågor när livet inte blir som man har tänkt sig är mannen, pappan i texten vi läste. Pappan till den svårt epilepsidrabbade pojken. Han undrar kanske inte bara varför sonen var sjuk utan troligtvis flög mängder av funderingar genom hans huvud. Kanske tänker han på yrket pojken aldrig kommer att lära sig. Vänner som han inte kommer få och kärleken han kanske inte kommer att uppleva. Allt detta har Satan berövat hans son. Det var så man förklarade sjukdomen på den här tiden. Satan hade berövat honom. Ett språk för det oförklarliga med sjukdomar innan vi fick hjälp av forskning och vetenskap som hjälpte oss hitta andra språk för sjukdomars verklighet. Epilepsi. Pappan upplever sig mer som en sjukvårdare än som en förälder. En sorg som alla föräldrar som har ett barn som lider på något sätt kan känna igen. Och också vi andra vuxna. Också pappan har gått miste om mycket i livet. Förhoppningar, drömmar och mål. Som familj är de utsatta. Folk undviker dem på gatan och kompisar som man önskar sina barn, de finns inte. Varför är det så här? Mannen har en kämpande tro. En kamp mot ondskan i kullkastade planer. Han lever i högsta grad nära sina svåra frågor. Precis innan texten vi fick lyssna på så har de tre lärjungarna varit med Jesus uppe på förklaringsberget. Och nu måste de ner i dalen igen, i misslyckandets dal. De lärjungar som har varit med Jesus uppe på bergstoppen står nu nere i dalen och förgäves försöker de bota den svårt epilepsidrabbade pojken. Säkert försöker de påminna sig om hur Jesus gjorde, vilka ord han använde och hur han berörde när han botade. De sökte de rätta formerna, bokstavstron, men utan resultat. Då kommer Jesus ner från berget. Där i bekymrens dal ser han den förtvivlade pappan med den svårt sjuke pojken. En allt större folksamling har samlats runt lärjungarna som försöker driva ut den onda anden, så som man förklarade det på Jesu tid. Varför kunde inte vi? Frågar lärjungarna när de lugnat ner sig och Jesus förklarat att han tillfälligt ville gömma sig undan folkmassorna. De är mitt i livets fråga. Och hur många har inte upplevt det så som lärjungarna? Alla goda förutsatser, alla drömmar om vad man skulle kunna ha gjort. Bra betyg, yrkeskarriär, samhällsstatus, familjeidyll och ett rikt inre liv har spruckit. Varför kunde inte vi? Varför kunde inte jag, frågar sig många ungdomar som inte kommer in på sina gymnasieutbildningar eller högskolestudier. Varför kunde inte jag, undrar många, där man inte lyckas hålla ihop sina relationer. En del blir efter i karriären och undrar, varför kunde inte jag? Många bär en barnatro som aldrig utvecklas till en vuxen tro. Varför kunde inte jag? Som individer och samhällsmedborgare söker vi stundtals mirakelkunniga terapeuter eller kanske pastorer. Allt medan politiker och ekonomer gräver ner sig i utredningar, forskningsrapporter och tabeller för att hitta formler som kan rädda världen från klimatkris, stoppa virus, få hjulen att rulla igen, som de säger. Och många frågar sig, varför kan inte vi? Det är som att lärjungarna finns inne i mångas hjärtan. Där står de, lärjungarna, glädjespridarna, med huvudet böjt och axlarna tyngda. Varför kunde vi inte hjälpa mannen och pojken? Också i kyrkorna, som skulle vara samhällets hjärta, där vi försöker med de rätta formlerna, verksamheterna, den rätta bibelordstroheten och är fortfarande ganska förlamade inför världens nöd och frågor. Integration, ensamhet, oro, mänskliga rättigheter, andligt sökande. Varför kunde vi inte? Som svar på alla dessa varför vi människor kan snudda vid, så har den sjuke pojkens pappa hittat en förlösande formel. Han säger, jag tror, hjälp min otro. Kanske kan dessa ord vara dagens tilltal till oss idag. Att ta rygg på pappan i vår tid av oro och maktlöshet. Han vände sig till Jesus och sa: "Jag tror, hjälp min otro." Om det ska jag nu försöka lägga ut texten. För det första så var hans ord en ärlig bekännelse. Han berättade för Jesus precis vad han kände. Man kan inte låtsas tro eller härma tro när man står inför Jesus som han gjorde. Eftersom skillnaden på att ha en egen tro, en tro som är osynlig för utomstående, och frestelsen att härma en tro som någon annan har, är oändligt stor, den skillnaden. Det kan gå bra väldigt länge att härma en tro, men håller inte i längden, håller inte när det väl gäller. Nu kan vara en tid att i uppriktighet och ärlighet berätta för Jesus vad vi tänker och känner. Att öva tillit, förtröstan till att ljuset här inne inte ska förkvävas så att mörkret blir det enda som talar till min själ, som vi sjung. Alltså en ärlig bekännelse. För det andra vågade pappan säga en motsägelse när han utropar: "Jag tror, hjälp min otro." Den här tilliten, hjälplösheten och modet att erkänna att livet ibland inte alltid blir som vi har tänkt oss. Det var den som gjorde att Jesus botar pojken enligt berättelsen. Han får ett tydligare svar än de flesta av oss har varit med om. Ett vanligare sätt att få svar på sina böner är oftast att vi kan se det i efterhand, när något nytt har växt fram ur en tid av nöd och bedrövelse. Det vi säkert vet är att Jesus alltid finns där för människor i nöd. Och varje gång en människa hamnar i någon form av nödsituation så är det ingen bisak för honom. Något han gör med vänsterhanden. Han svarar på människans nödrop. Också den här gången när mannen ber för sin son. Vågar vi tro att Gud svarar på våra nödrop? Varför svarade Jesus? På grund av mannens tro, säger han. Om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Vi ser hur Jesus hänvisar till människornas tro när han ingripit. Mannen hade en kämpande tro. Ibland verkar det som att tron är en prestation. För att få det jag så hett och innerligt längtar efter, ska jag prestera ett visst mått av tro, då kanske svaret kommer. Och det Jesus gör här skulle då vara att lära ut metoden för att få bönesvar och tricket med att sjuka ska bli friska. Men som tur var och som tur är, så är pappans tro inte av det presterande slaget. Hans kämpande tro är någonting helt annat än att tro tillräckligt mycket och bra. Jag tror, hjälp min otro, utropar han. Pappans kämpande tro är att stå inför något obegripligt och förlamande. Att vara tvungen att ge upp sig själv. Att erkänna: jag begriper ingenting. Jag är bara förtvivlad, förvirrad och orolig just nu. Jag kan inte längre. Jag måste ha hjälp. Jag vet inte vart det bär. Men Jesus, du måste hjälpa mig. Han har inget val. Det är absolut ingen prestation. Bara ett rop. Hjälp mig. När Jesus i evangelierna säger till någon att det är tron som har hjälpt honom eller henne, handlar det ganska ofta faktiskt om en förälder som kommer springande i sin nöd för ett barn som är dött eller sjukt. En människa som kommer i förtvivlan till honom med sin son. Det är det som Jesus benämner tro. En människa som kommer i förtvivlan med någon annan. Att i förtvivlan och vanmakten veta var tryggheten finns, var hjälp finns att få. Att våga satsa allt utan ett ögonblick tveka i att kasta sig i hans famn med hela livet, inklusive den svåra frågan: varför Gud? Lärjungarna, som det berättades om i texten, försökte att tro med egen kraft och utföra under i egen styrka. Men pappan däremot, han kom till Jesus i sin nöd och ångest och ropade: jag behöver dig, jag behöver dig. Hans tro hade två vågskålar. I den ena skålen la han: jag tror. Det vill säga, nu överlämnar jag mig och min pojke i dina händer. Tillit. I den andra vågskålen la pappan: hjälp min otro. Känslan av osäkerhet, hjälplöshet och förtvivlan. Styrkan i tron var inte det avgörande, utan att pappan kom till Jesus med sin förtvivlan. Till sist, pappan, lärjungarna och vi kämpar förtvivlat med att försöka förstå hur allt vi ser och hör hör ihop. Vi kämpar för att kunna få ihop det med det vi tror om Gud. Det är en kamp att förstå det lidande som präglar vår egen tid, våra egna personliga liv. Trots att vi lever i tro på en Gud för vilket ingenting är omöjligt, är det svårt att få ihop det. En tro trots allt. Det är det pappan visar på. Att på samma gång kunna uppleva förtvivlan och tillit. Att liksom pappan be: jag tror, hjälp min otro. Hjälp mig, hjälp oss. Låt inte mörkret få tala till min själ. Mitt i vårt tvetydiga liv är Jesus, som nu i kyrkans år är på väg till korset, solidariserade sig med hela världens lidande och kamp, och också med all vår kamp, vi som sitter här. Varenda liten människas kamp och lidande solidariserar sig Jesus med. Och vi har sjungit i en av psalmerna: Gud, du känner ondskan i din egna kropp. Att du delar smärtan, det ger mig hopp. Låt oss be. Gud, när allt blir mörkt omkring mig är det svårt att bevara tilliten. När allt går mig emot vet jag inte vad jag ska tro. Ifrågasättande, kritik, mörker och oro som ges rum att breda ut sig i mitt inre. Men du, Gud, låter mig leva som ditt barn. Du är större än mörkret, större än all ondska i hela världen. Hjälp mig att alltid hålla fast vid det. Att på samma gång våga uttrycka förtvivlan och ändå leva i tillit. Hjälp mig, Gud. Hjälp oss, Gud. Amen.